Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta. Är du som jag och vet att du kanske borde träna lite mer rörlighetsträning men inte riktigt har fått tummen ur? Då får du inte missa min intervju med en riktigt inspirerande personlig tränare, löpcoach och yogautövare i slutet av det här programmet som sagt, så missa inte det. Men först dagens gäst. Minns du Stockholm Marathon 2012? Året då löparna fick springa de 4,2 milen i ett väder som närmast påminner om en riktigt risig vinterdag med blåst, regn och kyla. Den dagen, mitt under pågående tävling, faller en man ihop strax efter att startskottet har gått. Hans liv går inte att rädda. Och vid Rålambshovsparken hittas en kvinna livlös vid vattnet. Kriminalpolisen Emma Sköld, som är ledig den dagen och är på plats för att heja på sin syster som springer, tvingas rycka in och frågan är om det finns en mördare bland löparna. Ja, det här är handlingen i en av alla de deckare som dagens gäst har gett ut. Hon är författare till Sveriges mest sålda deckarpocket 2015. Hon är aktuell med nya boken Tiggaren och så är hon löpare. Varmt välkommen till Maratonpodden, Sofie Sarenbrant.
Tack.
Jag har ett väldigt tydligt minne från vår första kontakt. Jag vet att jag skrev det på Instagram förra veckan. Och då var det så här att du jobbade ju på Friskis och Svettis tidning Friskispressen då.
Mm.
Och så skulle jag sälja in en artikel till dig. Och då hade jag copy-pastat, för jag skrev till flera olika tidningar. Och så råkade jag glömma att ändra tidningens titel. Så jag skrev att jag vill jättegärna jobba för XXX, som då inte var Friskispressen. Och jag gjorde bort mig så fett. Kommer du ihåg det här?
Nej, jag gör ju inte det. Men när du skrev om det här på Instagram så kände jag att jag direkt kom ihåg att jag själv har gjort så en gång. Och man gör bara det misstaget en gång.
Mm, faktiskt. Ja, man gör det bara en gång. För sen så sitter det där det sitter. Och man kollar alltid en extra gång. Så ni där ute som vill sälja in frilansartiklar, kom ihåg att kolla en extra gång ifall ni copy-pastar. För det gör man ju ganska mycket i början.
Absolut, man måste ju sälja sina artiklar. Och då måste man skicka till fler.
Precis. Har du gjort bort dig när jag tänkte när du skulle försöka få din första bok utgiven att du skrev hej något förlag och skrev
nej.
Fel?
Så, nej, jag tror tvärtom där att jag hade lite för mycket åtanke, den här respekten för att man bara skickar till en i taget och istället då för att skicka till kanske 20 förlag så skickar jag till ett förlag i taget. Och fick vänta 3 månader på min refusering istället så det blev en väldigt utdragen period, nästan 6 år innan jag faktiskt fick ett bokkontrakt.
Mm. Ja just det, refuseringar. Vi ska prata om det här med att lyckas ge ut sin bok lite senare. För det är kanske många som också är nyfikna på hur man gör. Men jag tänkte, du har gjort en fantastisk resa till att bli en superstjärna bland svenska deckarförfattare. Och det är jättehäftigt. Och nu har du också fått dina böcker utgivna i flera andra länder. Kan du beskriva den känslan?
Nej, men det är faktiskt lite overkligt fortfarande. Min dröm, den var ju så att jag ville se min text förvandlas till en bok och jag hade inga tankar på att det skulle kunna bli översatt till massa andra språk, att jag skulle få resa tack vare det jag hade skrivit. Det kändes så långt bort när jag höll på och kämpade och fick nej hela tiden. Så det var lite tröstlöst där ett tag, men ibland så la jag manuset åt sidan och väntade flera månader. Men någonstans återkom hela den här längtan, kom tillbaks. Liksom, jag ville verkligen göra det här och lyckas med det. Så att någonstans där finns väl en ödmjukhet i att ha kämpat så mycket också. Så att jag faktiskt fortsätter och nyper mig lite i armen.
Mm. Och kämpa, det gör man också när man springer maraton. När man springer överhuvudtaget. Jag minns ju när jag tog mina första löparsteg. Det är tufft att springa. Och du är löpare.
Ja, alltså löpningen har jag haft med mig länge i mitt liv faktiskt. Och den är så otroligt viktig för mig. Egentligen mer för det mentala skulle jag säga. Mm. Att självklart är det jättebra träningsform och så. Men för min del så känner jag att jag behöver den så mycket för den rena terapin egentligen. Att man kämpar och sliter så hårt i löparspåret så att man är tvungen att släppa bekymmer och vardagliga saker och bara koncentrera sig på löpningen. Och då löser jag det faktiskt ganska mycket. Både energier och tankar i huvudet tycker jag.
Mm. Jag minns också att vi möttes ute på en gräsplätt när det var Bellmanstafetten. Kommer du ihåg det? För en herrans massa år sedan. Det måste ha varit 2012 eller något sånt där.
Ja, men den sprang jag några gånger faktiskt. Ja. Ja.
Och du var jättesnabb.
Nej, det tror jag. Nej. Det är det här som är ångesten. Jag har verkligen loppfobi.
Ja, du
för att
också.
För alla tror ju att jag springer så himla fort. Jag förstår inte varför människor tror det. Men tack, det var ju roligt att du minns det på det sättet. Alltså 5 kilometer kanske ligger på... Då kanske jag sprang runt 21, 22, 23, någonting sånt.
Men snälla, det är ju tok snabbt. Det är ju nästan vinnartid. Eller?
Ja, men nu är det ju en stafett.
Eller ja, jo, det är det ju. Ja.
Ja.
Men vi ska inte hänga upp oss på tider. Men,
jo, det tycker jag. Nu ska vi nagelfara.
Nej, nu ska vi jämföra pers här. Så här.
Ja,
vad gör du på milen? Men jag tänker att alltså, man väljer ju inte Stockholm Marathon som brottsplats om man inte har någon viss relation till löpning, tänker jag, eller?
Nej, exakt. Jag väljer oftast ämnen efter det som jag själv älskar och platser som jag själv trivs i. Men när det gäller Stockholm Marathon är det lite dubbelt, för där är det en enorm fruktan också faktiskt, måste jag säga. Jag tycker det verkar extremt jobbigt att springa maraton.
Du säger att det verkar, så du har inte sprungit ett maraton?
Nej, och till mitt försvar har jag heller inte mördat någon, så att det är ändå bra.
Det är ju bra i alla fall.
Ja. Men däremot så har jag många omkring mig, som min man och min syster, som har sprungit maraton. Så det var ju inte svårt att göra research kring maraton. Plus att jag springer otroligt mycket själv, så att jag kan föreställa mig känslan. Mm. Däremot så var jag ju med det där året och åkte runt på cykel och frös ihjäl när maraton gick här. Och jag var tvungen att göra research. Jag kunde liksom inte vänta till dagen efter, för det var ju loppet redan sprunget så att säga.
Mm. Jag minns när man passerade, temperatur och klockan ser man där vid Slussen uppe på någon byggnad. Och då minns att det var 4 plusgrader och så bara ösregnade det. Men det sjuka var att då brydde man sig inte så mycket om att det var kallt, utan man skulle bara köra på något sätt.
Ja, men det jag tänkt på, det måste ju nästan vara lika jobbigt att det är 30 grader och sol.
Ja, det är värre skulle jag säga. Jag vill hellre ha en svensk vinterdag än en tropisk sommardag. Men hur ofta springer du då?
3 gånger i veckan om det blir riktigt bra. Sen går det perioder när jag inte springer alls. Men då känner jag också att det påverkar mitt humör. Jag behöver träningen och framförallt löpningen. Den är ju så effektiv också. Man kan ju verkligen bara dra iväg 30 minuter så är det klart.
Mm.
Så det är smidigt på det sättet. Men ibland är man ju förkyld eller är borta och så då funkar det inte. Men i bästa fall 3 gånger i veckan. Mm. Och ofta tillsammans med min man.
Ja, men han är ju riktigt sportig. Han har ett förflutet som... Är det 10-kampare han har varit en gång i
precis.
Tiden?
Ja, precis. Sen har ju 10-kampen och så har han gått över till Ironman.
Just det, Tommy heter han.
Mm, precis. Mm.
Men coachar han dig då, eller hur är den på era pass? Hur kan det vara?
Ja, det har ju varit så från början. Vi träffades ju faktiskt. Vår första dejt var på Bosön.
Oh.
Vi gick direkt från Rish till Bosön.
Ja, ni träffades först på Rish och sen så på Bosön.
tre dagar senare så sprang vi på Bosön. Och det jag inte visste då var att jag tränade lite intervaller på utomhusbanan. Jag var lite så här friidrottsnörd och tänkte... Väl att jag skulle kunna bli duktig inom något som 800 meter, men jag har ingen talang. Men jag körde på i alla fall mina intervallpass och så stod han tydligen då uppe på någon läktare någonstans och tittade på mig utan att jag visste det. Och smålog åt min katastrofala löpstil.
Jaha, se där.
Men vi giftes ändå.
Så han, var det på något vis den här öppningsrepliken att, ja men du, ska jag hjälpa dig lite med löpsteget eller?
Nej, det var väl inte riktigt så, men eftersom han höll på med en massa olika friidrottsgrenar och var väldigt duktig inom det och också var tränare, så blev det naturligt att jag hängde på och tränade tillsammans med gruppen. Så här, det var ju barn han tränade då. Plus att han också var landslagstränare, så jag har till och med varit med på sådana träningar. Jag har stått liksom och kört häckträning tillsammans med Carolina Klyft.
Oj, hur kändes det då?
Ja, så här i efterhand är det helt sjukt att man inte har... Alltså förstår att man ska hålla sig undan. Men det känns som en kul grej. De är ju så himla familjära. Och det är så här, häng med och kör du också. Och jag fattade ju inte bättre. Så jag hoppade ju omkring där också. Mm. Gjorde bort mig.
Jag tror jag har ett minne från att vi spelade in ett webb-tv-program som jag ledde tillsammans med Anders Halkaj. Och då var din man med. Och sen var det två andra. Och så skulle de mäta vem som kunde hoppa högst med så här spänstopp upp på en plint.
Mm.
Du kan fråga Tommy om det här sen. Mm. Och jag tror, om jag inte minns helt fel, att det blev en bristning i baksida lår där på honom faktiskt. Jaha. När han skulle upp på plinten där. Men han hoppade väldigt högt innan det brast.
Ja, han var ju egentligen bäst på höjdhopp när han var yngre. Men sen så blev det 9 grenar till.
Ja, just det. Mm. Så är det. Men tänker du sådär att idag ska jag springa lite fortare och idag ska jag springa lite längre? Har du något syfte med passen när du ger dig ut? Eller hur kan det vara? Hur ser det ut? När du...
Ja, men eftersom jag då inte springer lopp helst så är jag... Jag har egentligen ingenting att springa för, så att säga. Jag behöver inte träna inför någonting, utan jag springer ändå. Och jag är ju en väldigt trygghetslöpare. En sån där jättetråkig löpare som springer exakt samma runda på typ exakt samma tid. Alltså det är en stor dag för mig om jag kommer på tanken på att jag ska vända håll på rundan.
Är det så?
Det är 6 kilometer jag springer och jag har alltid klocka. Jag måste liksom se varje kilometer tid, annars blir jag totalt omotiverad. Och den bästa moroten, det är egentligen när Tommy är med och han springer dåligt, han har en tuff dag. Då blir jag superpeppad, jag är aldrig bättre än då. Är inte det konstigt?
Nej, det är faktiskt inte konstigt, för jag tycker att det är lite skönt på något vis eftersom killar ofta är lite snabbare och lite starkare. Per definition i deras biologi, så att säga. Så är det alltid skönt när man kan vara lite snabbare.
Jag gjorde faktiskt en grej i somras när vi hade sprungit en mil. Och det kan jag faktiskt göra ibland. Det finns 6 kilometer eller en mil. Men det ska vara en jättetråkig runda. Jag vill liksom inte förnya mig och springa på något nytt ställe. För då blir jag så här osäker på hur långt det är och om jag orkar och så. Men då hade vi sprungit en mil och då kände jag att han verkar så trött här nu. Så att jag blev så taggad så jag sa vi kör en mil till.
Okay.
Och den kom ju som en chock för honom. Så jag slet med honom vidare då. Så efter 15-16 kilometer så sa han så här: men ta det lugnt, du kommer aldrig orka annars. Och då sa jag på skoj typ, jag tar det ju lugnt.
Ja, just det. Ja,
bara för att retas liksom. Så han var helt knäckt.
Och
det var en tuff sommardag där. Men det roliga är att i mitt huvud så funkar det som att vet jag innan att jag ska springa 10 kilometer. Då är jag jättetrött vid 9 kilometer. Vet jag att jag ska springa 6, då är jag så trött vid 5 kilometer så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och nu pratar vi ungefär alltså likadana kilometertider. Det är inte så att jag springer snabbare. Men här var det så att jag visste inte att det var en halvmara. Då ska man ju springa 100 meter till efter 21 kilometer. Och då bröt jag ihop när han ropade, du spring vidare, vi är inte klara än. Va? Nej, men det här är ingen som har sagt. Jag dör.
Jag vet precis vad du menar. Jag vet att jag har varit nära att bryta 200 meter före mål på 5 kilometers lopp faktiskt.
Ja.
Och det låter helt sjukt. Men det är just att man är så inställd på att det ska vara jättejobbigt en viss tid. Så.
Ja.
Och sen går du över den. Då är det som att det räcker inte till på något vis mentalt och fysiskt. Så jag förstår precis.
Men 100 meter efter 21 kilometer, att inte nästan klara det, är ju faktiskt lite konstigt.
Det är lite konstigt. Jag skulle säga att det sitter i huvudet på något sätt.
Ja, men jag håller helt med om det. Ja.
Men jag tänker så här, att för mig i alla fall så fungerar ju löpningen som, ja, förutom att man rensar systemet på något sätt och så kommer jag på en massa saker till saker som jag ska skriva om och sådär. Är det så för dig också?
Absolut, det är en stor del i det här som är väldigt bra för mig som författare. Sitter man med datorn och stirrar in i en grå skärm, då blir man inte så himla kreativ. Men det blir man ju såklart när man går ut och springer. Så väldigt många av mina intriger, små detaljer kan lösa sig faktiskt i löparspåret. Jag har till och med kommit på hela den där boken om Stockholm Marathon i löpspåret. Ja. Inte hela handlingen kanske, men idén till boken att den skulle utspela sig under 4 timmar- om man skulle följa själva Stockholm Marathon-banan i Stockholm. Så ja, men löpningen är ju väldigt effektiv så.
Kan du komma ihåg vilken runda du var ute på och sådär, hur det var omständigheterna när du kom på att du skulle skriva om Stockholm Marathon?
Ja, det kanske var det att jag tog en annan runda den dagen. Så man plötsligt kommer på nya saker. För då sprang jag längs med vattnet mot Alvik. Jag bor ju i Bromma. Så, och det är lite så här kuperat och springa ut i skogen. Och då... Mm. var det kanske i och för sig inte så här himla positiv tanke, utan jag tänkte mer den här känslan av att vara helt ensam i en skog. Och ifall någon skulle börja jaga mig, hur skulle det kännas? För det är ju lite det med löpningen också, att den kan ju bli väldigt skrämmande i en sån situation. Och i och för sig under ett maratonlopp som den här boken handlar om, då är det ju mer att det är många människor som springer och man vet inte vem som har onda avsikter. Så det är inte riktigt så att det är någon person som springer ensam och blir jagad. Men den tanken på hur fort skulle man egentligen kunna springa om man var tvungen, och utsattheten att vara ensam i spåret, det var väl det som drog igång idén till Stockholm Marathon-boken.
Mm. Ja gud, det där har jag tänkt på jättemycket. Springer du med musik förresten?
Nej, jag gör inte det. Nej. Ibland har jag sprungit och lyssnat på podcast till exempel, eller musik, men jag vet inte varför. Jag tycker det funkar bra utan.
Mm. Ja, men jag tänkte just på det när man är ute själv i skogen eller något sånt där. För att då vill man kanske ha lite koll på vad som händer runt omkring en. Så.
Mm.
Och så. Men jag tänker, har du några andra sådana där... ja, men vid det tillfället så bestämde jag mig för hur... eller hur det skulle gå till någon viss grej i din bok. Förutom Stockholm Marathon. Har du någon annan sån där...
Det konstiga är att jag har ju den nyttan av löpningen hela tiden egentligen under skrivprocessen. Men det kan vara små saker som ibland när man skriver en bok så känner man att ja, men allting håller. Fast den här lilla saken gör ju att det blir kanske skaver lite i trovärdighet. Och då har poletten ibland trillat ner under löprundan. Men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilka saker det har varit.
Nej.
Däremot om jag kommer på väldigt bra idéer som jag inte tänkt ut tidigare, så brukar jag försöka trösta mig med att är den tillräckligt bra så kommer jag minnas den även när loppet är över, så att man inte blir orolig för att man kommer på bra saker som man ska glömma sen.
Vet du, Jens Lapidus som var här tidigare, han berättade ju att han brukar faktiskt diktera, tror jag, till och med gjorde under pågående pass.
Mm-hmm.
När han kom på någonting bra, en formulering eller någon person eller någonting sånt där.
Mm.
Så antingen så skrev han ner det direkt efter att han kom tillbaka, eller så sa han det på något vis i sin telefon under passet. Man har en sån dikteringsfunktion i telefonen.
Ja, jag har ju inte ens med telefonen när jag springer, så det blir problematiskt. Men
alla jobbar ju olika också,
ja.
Såklart.
Men riktigt bra saker tror jag att jag faktiskt minns. Jag försöker trösta mig med det. Men, eller så kanske man kommer på det lite senare igen.
Ja, men precis, ja, men exakt. Eller man kanske drömmer om dem sen.
Ja, uh-huh. Kanske du gör, Peter.
Ja, ja, jo, jag har mycket idéer här. Det gäller bara att få det på pränt också. Det är det. Man ska vara bra på det också. Men den här processen när en ny bok tillkommer, kan du beskriva den?
Mm, absolut. Jag ägnar otroligt mycket tid åt löpning och idéande faktiskt. Kanske i 2 månader. Och då, det är klart att det är kombinerat med att jag antecknar och skriver ner, försöker formulera någon slags storyboard eller ett synopsis. Men eftersom jag måste vara så kreativ som det bara går, så försöker jag, om jag inte till exempel springer, så kanske jag står hemma och sjunger eller åker till stallet och rider. Jag försöker vara i andra miljöer.
Mm.
Sen så är det 3-4 månader av hårt arbete, skrivande. Och då behöver man ju också löpningen, för annars blir det så stillasittande och så. Det får man nästan mer ont i kroppen av faktiskt, att sitta stilla än att springa.
Ja, gud, ja, gud. Jag vet att jag satt i en bil här för några dagar sedan och hade mer ont i kroppen när jag klev ut än när jag klev in. Så det är verkligen, alltså man måste verkligen röra på sig när man sitter.
Precis. Och sen så inleds en lång och seg och utdragen period med redigering. Och då är det då en redaktör som håller på att ge synpunkter på innehållet och vad man kan förbättra, vad man kanske borde ta bort och sådana saker. Och den perioden kanske inte direkt är min favoritperiod.
Nej. Är det jobbigt att få negativ feedback, tycker du?
Nej, men egentligen är det här är ju människor som läser, som har för avsikt att förbättra, det finns en god vilja. Då tycker jag ju egentligen inte att det är jobbigt på det sättet, att jag känner att det är kritik så, utan snarare en förädling och förslag på förbättringar. Så det är ju positivt i grunden, men det är ju mer den här ångesten över att oj, jag måste tänka om i 400 sidor. Det är liksom, det är för mycket att hålla reda på. Och det är svårt, tycker jag, när man tappar kontrollen på hela materialet, och börjar man ändra i en liten sak på ett ställe, då kan det förändra hela texten och hela innehållet. Så att det är väl förmågan att på något sätt placera in det här och ta en sak i taget, arbetssättet som jag hela tiden egentligen utvecklar för varje bok.
Mm. Men en sån typisk skrivardag då, när du ska stänga in dig i någon slags... Har du något speciellt ställe där du sitter och skriver förresten?
Jag har en liten skrivarlya faktiskt på ett kolonilottsområde som ligger i närheten av där jag bor.
Okej.
Så där kan jag faktiskt låsa in mig mer eller mindre. Nu var ju för sig den stugan med på ett väldigt obehagligt sätt. Visning pågår.
Så nu kan du inte vara där längre.
Nu är jag lite rädd när jag är där. Men jag kan skriva i princip var som helst. Men jag sitter oftast hemma av ska säga, tidsskäl. Att det är enklast att bara ta på sig morgonrocken och gå upp och skriva efter att barnen har gått i skolan.
Mm. Och sen, och hur ser dagen ut sen innan familjen kommer hem igen och du gör annat?
Ja, är det så att jag är inne i den här skrivperioden, då jobbar jag väldigt effektivt på morgonen. Det är då jag på något sätt är utvilad, orkar tänka till och tänka om. Sen märker jag att jag blir mer okoncentrerad och tröttare ju längre tiden går. Och någonstans efter lunch då blir det någon så här socker, alltså sug, och jag äter väldigt mycket när jag skriver för övrigt. Jag är så här hungrig hela tiden, det är som att jag måste äta på någonting.
Vad äter du för någonting?
Vad som helst, det kan vara morötter, det är inte så bra om det är godis hela tiden. Men frukt, morötter, försöker liksom peppa mig själv med att göra en god kopp te och... Men det är väldigt mycket mat och därför behöver jag också springa om det själv.
Men är det lunchen där någonstans du ger dig ut och springer då, eller?
Ja, det skulle jag säga på eftermiddagen kanske, för att få lite ny energi. Så brukar jag springa. Så att egentligen blir eftermiddagarna mer... jag ägnar väl dem kanske mer till sociala medier och administrativa saker och intervjuer och andra förfrågningar och så.
Mm. Kan du ge mig lite tips då? För att jag tycker att det är jättesvårt att inte... glida in på Instagram eller vad man nu kan, när det kan vara, när man sitter och jobbar.
Jag vet, ja, det är jättesvårt. Ja, tipset är ju för det första att inte lägga upp någonting, för då får du kanske ingen feedback.
Stänga av bara, logga ut. Ja.
Ja, men samtidigt kan ju det fungera lite grann som en belöning om man jobbar ensam också. Så kan det vara, det blir ju inte så många andra arbetskamrater och de flesta på ett vanligt jobb småpratar ju med folk hit och dit. Så att då kanske man kan få unna sig och titta lite grann. Men det beror ju på om det ger dig någon negativ energi. Då är det ju inte så bra.
Nej. Nej, det är klart. Nej, men man måste nog, det där är någon träningssak, tror jag. Men jag tänker, löpningen också då, när kom den in i ditt liv? Har du alltid sprungit eller och varit sportig?
Jag har alltid gillat lite jobbigare distanslöpning av någon anledning. Kanske för att jag kände att det väl, om det är någonting jag är lite bättre på så är det det. Och det betyder ju fortfarande inte att jag är bra på något sätt. Men till exempel i skolan så märkte jag ju att terränglöpningen, det var kanske min starkaste sida då, jämfört med de andra grenarna. Och så kom jag ihåg att vi sprang, jag är uppväxt på en gård då i Östergötland, och vi hade någon bana, man sprang en grusväg fram till gränsen, gårdsgränsen så att säga. Det var en stolpe 800 meter hemifrån och sprang dit så fort man kunde då och sen tillbaka och tog tid och sådär. Så det var mycket sådär hets att det skulle gå fort och så. Och sen började jag faktiskt tävla lite grann i 800 meter när alldeles för sent, när jag var typ absolut sämst. Det är det som är problemet med friidrott, att det finns ju kanske ingen så här korpen 800 meter direkt, utan då fick jag ju tävla mot eliten.
Mm.
Och då, ja.
Det blir lite chockartat. Men det kan jag hålla med om, att det finns inte motionsnivå på allt som man vill företa sig. Utan det, och vill man köra medeldistans om 800 meter där, det finns inte så mycket av. Utan det kanske är mer sen när man blir äldre och man kan gå med i klubbar och sådär, men då är det ju mer inriktat på 5 kilometer och längre kanske.
Eller om man börjar tävla så här veteran, EM och VM.
Just det.
Där har vi chansen, Petra.
Där har vi
chansen. För där tror jag att man kan bara anmäla sig, vet du.
Ja.
Ja.
Men då är det ju den förnedringen som följer med det. För jag tror att de här veteranmänniskorna är ju inte några soffliggare direkt.
Nej, de är grymma. Det är helt otroligt.
Ja, okej. Okay. Men man vet aldrig vad som händer. Rätt vad det är så händer det. Men tränar du någonting annat än löpning? Jag tänker sitta still, skriva, ryggen,
muskler. Jag tränar jättemycket på att sitta still. Det gör jag verkligen.
Mm.
Och, nej. Men jag tränar ganska mycket så här, styrketräning vid sidan av. Jag och min dotter faktiskt, min 10-åriga dotter, hon är min PT kan man säga. Varje kväll så kör vi ett program med ganska tuffa övningar. Hon älskar träning. Så istället för nattsaga har vi gått över till att köra ett program med benövningar och armhävningar och allt möjligt.
Okej.
Okay. Kanske inte det bästa som så här läggningsprocedur, jag vet inte. Men man blir lite trött, så det funkar.
Okej, okay. Men det är lite mer detaljerat då. Så armhävningar, vad var det mer du sa?
Sit-ups. Och massa så olika benövningar. Core-träning skulle jag säga mest.
Mm.
Och det är ju kanske över på 7 minuter. Men jag tänker bara att den lilla grejen som man lägger till där är ju bättre än ingenting.
Mm.
Så. Sen har jag ridningen. Och det börjar jag ju tycka bara är roligare och roligare nu när jag väl har kommit tillbaka efter 20 års frånvaro. Jag tävlade i hoppning och dressyr och så när jag var yngre.
Just det.
Så.
Hur kommer det sig att du plötsligt valde att börja med ridning igen?
Ja, min dotter började rida helt enkelt och då kunde jag inte motstå att själv sätta mig i sadeln igen.
Mm.
Så otroligt kul. Men jag vet ju att det tar otroligt mycket tid och det är lätt att det tar över och blir liksom det man vill hålla på med bara hela tiden. Så att jag försöker hålla till en gång i veckan bara.
Men jag tänker också på det här, nu jag sitter framför, har en broschyr framför mig här med, om dig och dina böcker, och man har också då lagt upp massa första sidor, omslag på dig ur olika tidningar. Och jag tänker att det är mycket större fokus idag på hur författare ser ut än vad det var förr. För då var det mer som att verken de producerade fick tala för sig. Men nu känns det som att det är viktigt att odla sitt personliga varumärke också. Och man ska helst se bra ut då kanske. Och om man är i en viss genre. Är det någonting jag tror i alla fall? Är det så? Att man förväntar sig att man ska se ut på ett visst sätt om man är deckarförfattare?
Men jag vet inte egentligen om det, alltså om det spelar en roll exakt hur man ser ut, utan jag tror att faktiskt när det gäller personliga varumärket där, så handlar det kanske ännu mer om man har någonting att berätta. Så, men absolut, jag kan förstå att man tänker så när man ser alla de här reportagen med massa olika kvinnliga deckarförfattare. Det är ju lätt att vi buntas ihop och någon tror att, till exempel nu när jag var på Krimfestivalen i Oslo, så kom det fram en kvinna till mig och säger så här: ursäkta, är det du som är Camilla?
Ja, just det.
Ja. Camilla, ja. Jag har Läckberg. Och det var själv en författare från Norge. Så att så, på så sätt kanske liksom alla vi deckarförfattare ibland uppfattas som en och samma person. Mm. Men jag vet inte riktigt om det är utseendet egentligen, faktiskt.
Mm. Men är det så att du känner att du att, men det är viktigt att hålla, ha en viss, vad ska man säga, fasad låter väldigt negativt, men ha ett, att ha ett visst utseende, en viss image, om man säger.
Ja, men om man har valt att gå den vägen, då är det ju, måste man kanske upprätthålla den lite grann. Mm. Så, och det kan jag ibland tycka är lite jobbigt faktiskt, för att normalt sett sitter jag ju hemma i min morgonrock, osminkad och med krulligt hår som står åt alla håll och kanter, så att steget att då bli den där personen som är på bilderna är ju ganska långt. Och är inte mitt största intresse heller. Jag är inte superförtjust i kläder och smink. Och det är klart att det är trevligt, men det är ingenting jag någonsin har prioriterat. Så då kräver det nästan ett intresse också. Så att det blir kanske lite mer tufft för mig då, som aldrig har älskat att hålla på med nagellack och...
Välkommen till klubben. Ja. Men jag tänker att man kanske tänker att jag kanske kan sälja lite fler böcker om jag hamnar i lite fler tidningsartiklar, och jag kanske kan ge ut en träningsbok, eller jag kan, ja, du vet. Ja, är du intresserad av sådana saker, eller?
Jag försöker att fokusera på att få göra saker som jag själv tycker är roligt. Jag tycker till exempel det är jättekul att sitta i Nyhetsmorgon och prata om böcker. Och då är det klart att det är bra om det går bra där då, så att jag får komma tillbaka och så. Och sen finns det vissa tidningar eller så som är roligt att få vara med i. Men jag tror fortfarande att det handlar mer om att ha en historia att berätta än att man ser ut på ett visst sätt för att få vara med, så att säga.
Mm. Det är intressanta frågor i alla fall, för det känns som mottagare så kan man ju ibland fundera lite grann på hur det egentligen ligger till. Men jag undrar ju också såklart då, kommer det att bli fler deckare med träning i fokus? Jag tänker, vi har ju Vasaloppet, Vätternrundan.
Ja, absolut, det finns ju andra saker, potentiella fjällscener. Ja, precis. Ja, ingenting jag egentligen har tänkt som jag har så här, i pipeline just nu. För nästa bok handlar ju om frisörer.
Jaha, kan du ge någon liten hint om lite mer?
Ja, men det är ett triangeldrama, en psykologisk thriller. Så mer åt det stilen som är i Kvinnan på tåget, Gone Girl, än en traditionell deckare. Och det handlar om konkurrensen mellan två kvinnor på en exklusiv frisersalong på Östermalm i Stockholm. Ja. Så det kändes som ett väldigt roligt och tacksamt tema, och naturligtvis så dör ju då kunder som är.
Ah, jag förstår.
Salongen.
De här sakerna som du hittar på, är det delvis självupplevt? Måste man ha upplevt det någon liknande för att kunna skriva om det på ett bra sätt, tycker du?
Ja, för jag brukar utgå från mina rädslor. Så att är man rädd för väldigt mycket, så är det ett tacksamt yrke faktiskt.
Är du rädd för frisörer? Får man fråga då?
Ja, verkligen. Nej, jag är inte rädd för mina frisörer som jag har gått till. Däremot kan jag känna ibland att just den här närheten till en egentligen ganska främmande person som står och håller en vass sax i handen precis vid min hals.
Just det.
Jag då glatt sitter och berättar om hela mitt liv.
Mm.
Utan någon censur. Till en människa som jag kanske egentligen inte riktigt vet vem det är. Som kan också ha onda avsikter. Då blir det plötsligt väldigt problematiskt.
Mm. Sant.
Så nu får du tänka på, nu får du klippa dig själv i fortsättning.
Gud, nu vågar jag inte gå till Bengt längre som jag har gått till i 15 år. Men och sen tänker jag, dina böcker utspelar sig i Sverige.
Ja, precis.
Du har inte tänkt förflytta utomlands, kanske till något maraton i, på kontinenten eller någonting annat?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men annars är det ju väldigt trevligt om man tänker så här, vad kul det vore att åka till det landet och så.
Mm.
kan jag bo där ett tag och skriva. Och så. Men jag tänker att jag är ju ändå deckarförfattare från Sverige och tror det ändå blir bäst om jag skriver böcker som utspelar sig här.
Nu, du och din familj har ju rest en hel del. Följer man er på Instagram så får man ju se uppdateringar från alla möjliga häftiga ställen. Nu är Maldiverna och det är Seychellerna och allt möjligt.
Och Plaitas.
Plaitas.
Ja, precis.
Den här vad säger, träningsanläggningen på Kanarieöarna. Springer du och tränar någonting när du är på de här ställena?
Ja, när vi åker till Plaitas, då är det ju för att träna mest. Och det är ju väldigt tacksamt ställe också för det. Tuff löpning dock, för det är väldigt kuperat.
Ja.
Men Maldiverna och Seychellerna, där är det inte riktigt lika träningsvänligt så att säga. Utan då blir det mer avslappning och ta det lugnt, snorkla och bara vila lite, läsa deckare.
Mm. Det finns ju ett maraton både på Maldiverna och Seychellerna, bara så du vet. Och man kan även springa kortare distanser.
Ska man simma mellan öarna då?
Nej, men det är mycket så här runt på Maldiverna.
Ja, det måste det verkligen vara.
Ja. Och sen på Seychellerna så är det ju att man springer till en punkt och så vänder man. Så att,
det har du gjort?
Ja, jag sprang inte här maran för det kändes för tufft. Men halvmaran har jag sprungit. Så det var jättekul om ni är sugna på att återvända.
Ja, men det kanske vi kan göra ändå och vila.
Precis, det är inte fel att vila heller. Men jag undrar också så här, det som vi pratade om i början då, att få sin bok utgiven. Jag vet ju att det är hur mycket människor som helst där ute som har författardrömmar. Och du har lyckats ta dig igenom det här nålsögat. Kan du berätta, hur gick det till från att du gjorde ditt första manus till att du fick det utgivet?
Ja, jag skrev och skrev och skrev när jag var gravid med mitt första barn. Och då kanske det blir lite naturligt att man börjar komma på andra tankar eftersom det är en sån stor livsförändring. Så då började jag skriva och sen så kom då lilla bebisen och då släppte jag boken helt. Men efter ett tag så blev det så där, kom suget tillbaks. Att jag kunde inte liksom bara totalt lägga den ifrån mig, även om jag kanske inte hade haft en sån här jättebokdröm. Men skillnaden var väl att jag har liksom skrivit jättemånga år som journalist och så, och kände väl att det är roligt bara att få hitta på någonting och få berätta en egen historia för en gångs skull, istället för att citera andra hela tiden. Så jag skrev min bok och det som är lite kul är att jag var ju väldigt naiv då och tyckte ju själv att jag var jättebra. Och jag tror också att det behövs lite grann för att man ska våga göra.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Göra den saken. För att är man för realistisk och dömande, då skriver man inte någonting. För då har man så stor respekt för hantverket. Men det hade jag inte riktigt, tack vare att skrivandet fanns i mig. Så jag skrev ihop boken och blev nog lite förvånad faktiskt att förlagen tackade nej. Och efter ett tag började jag inse att det är någonting här jag inte förstår. Att skriva en journalistisk text och skriva ett litterärt verk, det är två helt olika saker. Det kräver helt olika språk och sätt att berätta. Så jag fick ju kämpa på ganska mycket och skriva om och skriva om och skriva om. Och den dagen när väl bokkontraktet kom, då var jag ju helt utpumpad redan. Men jag blev såklart jätteglad. Men det jag inte förstod var, det här var 2009 på hösten som jag då äntligen fick ett ja. Då tänkte jag så att nu återstår det då ett snyggt författarfoto och ett bra omslag. Så är vi i hamn här. Men det var ju då det stora jobbet började. Då, ja, det här redigeringsarbetet, det kom ju som en chock för mig. Jag trodde att de sa ju ja till boken, då borde de ju tycka att den var perfekt.
Just det, men så var det inte.
Nej, de såg ju massor med utvecklingspotential i det manuset. Så att då var det bara att börja om igen och kämpa och slita. Och det är lite likt egentligen det här skrivande och hålla på med löpning. Eller till exempel ett maratonlopp. Om man tänker att man ska springa ett helt lopp kan det bli ganska tufft att tänka 42 kilometer. Det kan ju vara lättare att tänka så här, ja, ta 5 kilometer i taget. Så har jag bara det i mitt huvud och sen tar jag nästa 5 kilometer. Och det är lite som med skrivandet, att jag försöker att dela upp det så att jag har delmål. För annars blir man ju aldrig nöjd. Då går man bara omkring och är orolig ett helt år tills boken är klar. Och blir aldrig glad över något.
Nej, men det är ju det som man måste göra. Ha små delmål och kunna belöna sig efter att man uppnått dem.
Precis.
Men har du någonting, för du sa 6 år höll du ändå på. Tills du fick ditt första...
Ja, och då var jag ju fortfarande journalist och jobbade på olika ställen. Jag var föräldraledig en viss period och sen jobbade på olika tidningar. Och manuset låg där liksom mer som en hobbygrej. Mm. Så det var ju inte så att jag tog ledigt för att jobba med bara boken. Och eftersom jag ibland släppte den i flera månader så tog det så lång tid.
Mm. Men när du väl fick ditt kontrakt där, den känslan. Och hur lång tid efter det sen kände du att men nu kan jag... leva på mitt författarskap. Nu kan jag säga upp mig från jobbet då.
Ja, jag tog det steget 2012 och då hade jag skrivit 3 böcker. Och, men då var det fortfarande inte så här, ja men det här är så självklart, det går jättebra. För man tänker ju hela tiden att den här bästsäljande författarna tjänar så otroligt mycket, men marginalerna är ganska små. Det är ju inte så att ja, den större summan kanske inte direkt går tillbaka till författaren. Det är många som ska dela på pengarna så att säga. Om man då inte ger ut boken själv och det går jättebra, för då kan man ju också tjäna lite mer. Så det var inte så att jag kände att jag har världens bästa lön nu, utan det var mer att ja, nej, men nu satsar jag på det här för att antingen så försöker jag fokusera på att det ska gå ännu bättre och då behöver jag den tiden. Jag kände att jag slet liksom mellan familjen och barnen och jobbet, heltid och böckerna. Och då var det svårt att kanske tacka ja till alla saker som skulle vara bra för mitt författarskap och också få tid för att skriva. Så då tog jag det klivet. Sen tycker jag nog att man kan säga att det dröjde tills visning pågår då kom. Där jag verkligen märkte att nu sker en förändring här. Plötsligt så hamnade den på topplistor och låg kvar flera månader som pocket. Och då förstod jag att nu är någonting i görningen. Man blir nästan nervös liksom när man ser det. Och bara nej, 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 nu kommer den tappa sin placering här. Herregud, istället för att då bli överlycklig så får man panik.
Det där kan jag också känna igen. Det är ju samma med podden, hur den ligger till på topplistan. Och det är lite så här småstressigt. Men ditt upplägg, hur du tränar, löpning, har det ändrats genom åren? Jag tänker nu när du har börjat skriva och gör det på heltid.
Det är väl mer att jag kan unna mig att springa. Jag har ju mer tid till det. Jag kan lägga in löpning på dagtid och jag tycker ibland att det nästan är bäst att springa tidigt på morgonen. För då kan man också ha glädje av den energin man får hela dagen på något sätt. Att springa på kvällen, det blir, tycker jag, är tuffare i alla fall.
Ja, det är det. Jag tycker det är tufft att springa i mörker också.
Ja, definitivt. Mm. Så nu kan jag få in löpning som en del av min arbetsdag eftersom jag har sån himla snäll arbetsgivare.
Ja, ja. Och det, som är generös med raster och, och fikapauser och sådär.
Ja, det vill säga jag själv.
Ja. Mm. Jag gillar också min arbetsgivare, ska jag säga. Mm. Men vad är det då som gör att vi går igång på deckare, tror du? Det är så poppis att läsa deckare.
Men framförallt tror jag att det är att man fängslas tidigt i historien och måste få veta hur det går. Det blir en sån perfekt verklighetsflykt på något sätt. Så är det i alla fall för mig. Att när jag läste min första deckare som kanske 9-10-åring, någon Agatha Christie-bok, så kände jag att wow, det här är precis det jag gillar. Istället för att kämpa och slita med någon bok man inte riktigt förstår och som blir tuff och svår att läsa och sådär. Det är ju inte alla andra böcker naturligtvis. Det finns ju jättemånga andra bra fängslande böcker som är andra genrer. Men, ja, men jag gillar just det här med deckare, att få lösa ett mysterium.
Men det här är att många då, en del förstås på det, har ju lite nedvärderande syn på deckargenren, att det är lättsmält och det är inte riktig litteratur och så här. Vad har du att säga om det?
Mm, jo, men den får man ju höra då och då. Och ja, det finns ju alltid så här fin och ful litteratur och jag är då en ful författare egentligen eftersom jag skriver deckare och sådär. Och ja, vad ska jag säga? Jag tycker mer att deckaren har så mycket mer potential än, alltså det är svårt att bara skoja bort den, för att i många kriminalromaner så kan man också ta upp viktiga samhällsfrågor och ämnen som man vet att folk också kommer att läsa, och därför kan man också påverka på väldigt många andra sätt. Så jag tror att genren är viktigare än vad många kanske vill kännas vid. Jag tror också att kritiken handlar mycket om att det är kommersiellt, gångbart. Mm. Och på något sätt det
som, säljer bra.
Ja, det som folket gillar, det ska man på något sätt se ner på. Det tycker jag är fruktansvärt taskigt mot folket.
Absolut, och sen kanske lite avundsjuka också.
Ja, antagligen.
Ja, ja. Så hade jag tyckt i alla fall. Ja. Det är roligare att känna lite kulare än att sitta där och ingen läser ens grejer. Liksom.
Nej, men alltså, om jag inte skulle sälja, då skulle jag inte kunna jobba som författare.
Exakt.
Så att det är en förutsättning.
Det är ett bästa tips då, till de som sitter och också vill ge ut sitt alster.
Ja, men det är lite samma sak som en löpning. Att det första steget är att just börja. Gör det bara. Sätt dig vid datorn. Känn efter, är det här verkligen roligt? Är det här någonting för mig? Har jag verkligen en historia som jag vill berätta så mycket så att jag kan ägna så många timmar åt det här? Tycker jag att det här är någonting för mig? Sen, när man har kommit så långt att man känner att ja, men det här älskar jag, det här vill jag göra, det här är värt allt. Jag gör det istället för att titta på tv-serier, eller jag struntar i den där utekvällen för att jag tycker det är så kul att skriva, om man nu verkligen gillar det. För man måste nästan det. Om man
är
ska
det så för dig att du som säger nej till saker för att kunna skriva?
Ja, i början var det ju så att jag fick ju skriva istället för att läsa till exempel, eller titta på tv för att jag skulle hinna med det. Så att, sen, nu är det ju mitt jobb, så nu har jag ju lyxen att få göra det på dagtid, så nu är det lite skillnad. Men jag menar, om man märker att det här är någonting som faktiskt är kul, då tror jag man ska sätta sig och strukturera upp historien. Jag har faktiskt en deckarskola på min hemsida,
okay.
sofisarumland.se, där finns en deckarskola med 10 steg. Som ändå ger lite sådär bild av vad man kanske bör tänka på med karaktärer, miljö, story och alla möjliga. Alltså hur personer ska prata med varandra i boken och så.
Mm.
Så det är väl några sådär tips på vägen att sen komma igång och strukturera upp historien. Men även då att läsa mycket själv. För då kan man ju också få en känsla för vad man egentligen gillar.
Mm. Vad läste du för någonting själv?
Jag läser allt nästan. Jag tycker jag oftast fokuserar på svenska författare. För att det på något sätt känns nära mig också.
Har du några favoriter?
Massor. Jag älskar Lars Kepler till exempel. Superbra. Men sen har jag också Jojo Moyes tycker jag om. Hon är ju inte svensk. Och Jonathan Tropper skriver otroligt bra. Och det är lite mer svart humor kan man säga. I alla fall hans böcker. Han är väldigt briljant på att formulera sig. Man får ju nästan lite så här prestationsångest istället. Men det är också inspirerande då. Likväl som den här Jaga pilgrimen av Terry Hayes. Den var ju så otroligt bra, den historien. Så att där fick jag ju lite så där ångest över att själv försöka formulera en enda mening efter det.
Jaha,
för det är tufft att skriva ett Instagram-inlägg efter att ha läst.
Jag kan tycka att jag känner lite samma sak när jag har läst en riktigt bra artikel. Jan Gradvall är en sån journalist som gör att jag får lite ångest. För att han skriver så otroligt bra. Och ja, men den där formuleringen skulle jag också vilja ha gjort först. Ja. Men han hann före. Ja, men precis. Ja, och det kan vara lite jobbigt att skriva Instagram-inlägg också. För man vill ju gärna får kort och slagkraftigt, få med allting man vill, men det ska inte bli för långrandigt.
Nej, och just Instagram älskar jag som älskar bilder. Men det som du säger, att ibland finns en bild som är så bra och sen så är det helt tomt på ord.
Då kan du göra som de här stora Instagrammen. Då skriver du bara embrace this day och så har du några så här emojis.
Så ja, eller så det. Bara lägger upp en palm, punkt, ja. Så är det klart.
Ja, och så lite så här vätskedroppar eller något sånt där.
Ja, det brukar jag köra med. Ja. I alla fall om jag är på semester. Men ibland blir det så här överflödigt med ord. Jag kan tycka det, även fast jag jobbar med text. Så ibland talar faktiskt bilden för sig själv.
Mm. Träningsförebilder då? Har du några såna som du inspireras av?
Ja, alltså jag har ju då både tränat med Carolina Klüft. Även om, jag tror inte hon kommer ihåg det. Men, och sen har jag faktiskt varit runt och tittat på hennes tävlingar. Bröllopsresan gick till Thailand och VM i Paris till exempel. Så vi var hejade på henne. Och det är ju naturligt eftersom min man då var landslagscoach i mångkamp. Mm. Så hon, men alltså det går ju inte att ha henne som en träningsförbild. Hon är ju på en annan nivå naturligtvis. Men det som hon har, som jag tänker också man ska ta med sig i allt i livet, det är ju att det finns ju också en glädje. Det handlar ju om att det ska vara lustfyllt.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt. Det kan inte vara hela tiden. Det är verkligen inte lustfyllt att springa och skriva alltid.
Nej, det är klart inte.
För man måste kämpa lite också, men någonstans så måste det finnas någonting positivt med det, tycker jag.
Men har du haft någon djup dipp någon gång att du tvivlar på dig själv och är det verkligen det här jag vill göra? Och kanske.
Inte att jag tvivlar på, är det här verkligen det jag vill göra, utan mer tvivlar på om jag är kapabel, om jag är tillräckligt bra. Jag har ju väldigt hög press på mig själv. Jag är nog min hårdaste domare, så att säga. Att jag är orolig för att det inte är tillräckligt bra. För jag vill ju alltid att alla böcker jag skriver ska vara lite bättre än den förra.
Just det. Ja. Jo, men det är klart.
Mm. Ja, men det vill man ju. Så att, så det är väl mer att jag tycker att det kommer att gå lite grann hela tiden. Men det kanske också är lite sunt på något sätt.
Det tycker jag väl. Det visar
om man vill
på,
utvecklas.
Ja, men vill jag utvecklas. Och sen tänker jag, din nya bok nu, Tiggaren, där så tar du ju tag i någonting som ligger i tiden. Någonting i samhället. Vilka reaktioner har du fått på det?
Ja, den kom ju ut förra året. Nu kommer den ju komma som pocket då. Mm. Och faktum är att det har varit väldigt otroligt bra respons på den. Och på något sätt vill jag liksom få med den här viktiga frågan. Men även att man ska känna att det är fortfarande en deckare som handlar om att underhålla. Och att det ska vara en spänning i den. Och inte bara bli någon form av dokumentär. Om tiggarnas situation i Sverige. Så att det känns som att... Jag har inte fått någon sån feedback att det på något sätt har blivit tråkigt eller konstigt eller för politiskt heller för den delen. Utan det är väldigt positiv feedback, tack och lov. För det var ju ett väldigt svårt ämne att skriva. Det är ju ändå så att jag har ju faktiskt ihjäl tiggare i boken.
Mm. Vilken research har du gjort inför den? Har du,
Alltså researchen, det är ju alltid så med mina böcker. Att researchen kommer lite grann i det jag själv är i. Och tiggare finns ju överallt i Stockholm. Och någonstans kände jag en dag att jag kan inte bara gå förbi här utan att stanna upp och fundera lite. Det sitter ju faktiskt en människa där. Det kunde ju faktiskt ha varit jag om jag hade fötts i ett annat land under andra omständigheter. Och så där någonstans väcktes idén kring att nu får jag faktiskt engagera mig. Och då är det här mitt sätt att engagera mig, genom att berätta om tiggare i Sverige. Och det har jag faktiskt fått feedback om, att jag har ändrat min syn på tiggare efter att jag läste din bok. Och det är ju liksom mer än vad jag någonsin har förväntat mig att
verkligen
kunna få. Det är ju fantastiskt att det kanske blir lite mänskligare.
Sen tänker jag, en egen liten idé som du gärna får inspireras av kanske, det är ju det här med sociala medier, personer och den
du vill döda någon?
Ja, men, ja. Ja, precis. Du läser mina tankar. Ja. Nej, men det är ju ändå lite, jag tänker, du nämnde frisörerna där på Östermalm som rivaliserar. Mm. Det finns ju samma saker i sociala medier, tänker jag, mellan olika profiler, YouTube-stjärnor och Instagram-stjärnor och sådär.
Absolut.
Är det någonting som du har tänkt på kanske, att ta fasta på det tecknet i tiden också?
Ja, men ibland är det svårt också om det är någonting som ligger en lite för nära, som till exempel bloggare har jag ju tänkt på länge. Det har ju fallit sig naturligt att komma på idéer kring det, eftersom min syster då hade en av Sveriges största bloggar.
Just det, Tyra.
Ja, precis. Men så då blir det också att jag blir lite låst av det, att det blir för nära. Det blir lite för obehagligt på något sätt att skriva en sån historia. Men självklart, det finns ju alla ingredienser för en bra deckare.
Mm. Vad skulle du absolut inte kunna skriva om?
Bra fråga.
Eller kan man skriva om allt?
Ja, det beror nog på hur man berättar det. Och ja, för att till exempel nu känner jag att när jag skrev Tiggaren och då en person i boken som är verkligen en fruktansvärd rasist får tänka och tycka saker, man får ju liksom följa honom i hans huvud och hans tankar. Det tyckte jag nästan var det svåraste jag gjort. För jag tycker ju inte som han, men han tycker i boken.
Mm.
Och då blir man ju tvungen att använda hans ord och funderingar och åsikter. Så att det var väl kanske den största utmaningen. Så det kanske man borde ha låtit bli om man... Men jag vet inte, jag tycker att det är också viktigt på något sätt att berätta.
Mm, absolut. Kan du bli rädd för dig själv? Du sa precis
ja,
att du är rädd.
Gud, jag är jätterädd för mig själv.
Kan du bli det när du läser dina böcker så här, men gud?
Nej, inte när jag läser böckerna, men när jag skriver dem.
Ja.
Då kan jag kan sitta mitt på ljusa dagen hemma och få verkligen gåshud. För att jag blir så helt inne, ungefär som man blir när man tittar kanske på en tv-serie. Så inne kan jag bli i min egen berättelse. Och skrämma mig själv, absolut. Men en gång satt jag faktiskt hemma i köket. Och det var mitt på dagen. Och jag sitter och skriver en obehaglig scen ur Visning pågår, som handlar om människor som gömmer sig kvar i ett hus efter en visning. Så att det blir liksom ganska nära. Man sitter själv ensam i ett hus i Bromma just, där det utspelar sig. Och då plötsligt så kommer en man med motorsåg och stor hjälm med skydd på. Och bara passerar på verandan precis där jag sitter.
Oj.
Han bara sveper förbi och då blir man ju först såhär, nej gud, det är något fel på mig.
Eller det här händer inte.
Men sen visade det sig då till slut att det var min mans farbror som skulle beskärna träd.
Jösses, jag vet inte om jag hade nog tuppat av där alltså.
Ja. Så att ja, ibland blir verkligheten lite för nära.
Jag förstår. Den här, nu ska vi se, den här frisörintrigen bakom din rygg, den släpps den 22 maj läser jag här.
Yes.
Lagom till mors dag, finns det en speciell anledning till det?
Ja, det är väl att förra boken kom ut lagom till mors dag. Nej, inte själva temat till boken finns inte det. Utan det är väl att det är den tiden på året som mina böcker kommer helt enkelt.
Just det, okej. Då kommer jag aldrig mer kunna gå och klippa mig med andra ord. Men jag ska läsa den ändå. Sofie, det har varit superkul att prata med dig. Det känns som att man blir lite sugen ändå på att ta tag i den där lilla pappershögen i byrålådan. Men man vet aldrig.
Det tycker jag absolut att du ska.
Ja, men enormt inspirerande att få träffa dig. Och lycka till med böcker och träning och allt annat.
Tack så mycket.
Sportmärket Asics, som är den här poddens sponsor, har någonting som kallas för Asics Frontrunner. Det är en populär löparcommunity som startades i Tyskland och sen har konceptet spridits över hela världen. En av dem som är med i den svenska upplagan är Sanna Hed. En väldigt inspirerande personlig tränare och löpare som jag har följt på sociala medier i många, många år. Hon är en passionerad yogautövare och eftersom jag själv är stel som ett kylskåp tänkte jag att varför inte bjuda hit henne och ta reda på hur man kan närma sig det här med yoga. Och istället för att träffas i poddstudion bestämde vi oss för att mötas upp på en plats där vi båda har sprungit många, många, många gånger. Nämligen Hornsbergs strand. Och till ljudet av flygplan som landar in över Bromma flygplats så välkomnar jag dig. Varmt välkommen Sanna.
Tack Petra, det här känns jätteroligt att få vara med hos dig idag.
Du, kan du inte berätta lite om dig själv och hur du jobbar?
Jag är personlig tränare och har varit personlig tränare i många år. Jag var en av de första som utbildade mig, alltså 96 utbildade mig. Så att jag har många år i den här branschen och... Ja, framförallt så har det varit styrketräning under många år. Har en friidrottarbakgrund och kommer från en familj som är... Jag brukar säga att jag är mer uppvuxen på en träningsplats än på en badplats på semester och liknande. Så att friidrott och löpning har funnits liksom i mitt liv hela tiden. Och på senare år när löpboomen kom så har jag ju återigen då riktat in mig på löpning mycket som coach.
Mm. Och om vi tar det här med Asics Frontrunner då, kan du bara lite kort beskriva vad det är för någonting? Jag sa ju lite grann här i början, men kan du säga lite mer?
Det är en community, alltså ett nätverk för löpare, där vi här i Sverige har fått ansöka om platser. Vi är 25 stycken löpare. Det finns en kärna utav tre nyckelpersoner som är då Lisa Nordén, vår triatletstjärna. Vi har Jonas Bud, ultrakungen, som de flesta känner till. Och sen har vi även David Nilsson som är jättelovande och väldigt duktig maratonlöpare.
Han har varit gäst faktiskt i Maratonpodden också. Det. Och det har ju förresten de två andra också.
Ja, eller hur? Du känner ju de här mycket väl. Så det är liksom, de är lite av kärnan i det här. Sen så har vi förgrenat ut oss. Nätverket handlar ju mycket om att vi ska ha löpningen som gemensam nämnare naturligtvis. Att vi brinner för löpning. Det var, kom in 2500 ansökningar när vi gick ut med det här. Så det var väldigt många som slog som de här 20 platserna som fanns då. Vi är ju 25 totalt. Det som är från Asics sida är att vi får testa produkter, vilket är ju såklart jätteroligt. Vi har träffar runt både lopp och separata träffar där vi ska kunna liksom tillföra varandra från liksom allt från att det kanske är en duktig fotograf till att det är en läkare eller en naprapat. Alltså där vi har löpningen som huvudämne, men sen så har vi alla olika personligheter. Man ska gilla att springa överdrivet mycket, kan man nästan skoja till det och säga. Men man ska jättegärna gilla att tävla. Det finns unga lovande talanger, det finns äldre, gamla tänkte jag säga, som jag själv.
Nej, vi är jätteunga.
Jo, men det beror ju på i vilken vinkel vi ser det här. Nej, men så det är väl något utav. Och sen så ett samarbete med runnersworld.se där vi kan också berätta om vad vi tycker om Asics produkter. Där några utav oss kommer att blogga. Och ja, det är väl så det ser ut. Det finns ju, det har lanserats nu, det är jättestort i Tyskland, det är därifrån det kommer. Där har de över 150 medlemmar, eller om det är ännu fler, jag ska inte svära på den siffran. Det lanseras samtidigt nu i Italien, England, Polen, ja, överallt i Europa och sen så ner i Sydafrika också.
Men om vi övergår till yogan då. Jag har sett att du yogar en hel del. Du brukar lägga upp en bild där på morgonen från din lägenhet när ni kör någon så här morning check-up. Berätta lite grann om yogan. När började du med yoga och varför är det så bra för dig?
Jag började med yoga egentligen för jättemånga år sedan. Jag jobbade fortfarande inom liksom en större gymkedja som fanns på 90-talet. När yoga kom in i gymvärlden egentligen, då öppnades min dörr direkt så här. Jag tänkte, åh, det här var intressant. Man gillade allting som var nytt och fräscht, även fast yoga har många år på sig. Men då testade jag lite yoga. Jag gick någon yogautbildning, instruktörsutbildning och hittade det. Så där. Man har ju liksom plockat in mycket liksom, så under PT-tiden liksom, så. Sen så är det också så här, det har ju legat bort ett tag, men sen så i och med att jag själv började löpa så mycket, springa mer och mer, så kände jag ju någonstans också att okej, det här med rörlighetsträning, jag behöver flytta liksom tröskeln för skador och skavanker och allting som dyker upp. Så tänkte jag, hur ska jag göra det här? Och sen så lever jag med två små barn. Eller små, små, men de har ju varit små. Nu är de 6 och 8 år. Jag tänkte, jag har inte så mycket lust och tid att sticka iväg och ta yogaklasser. Jag har ju hela tiden plockat in det liksom för mina kunder. Och som jag kanske inte unnat mig själv riktigt den här rörlighetsträningen. Och så tänkte jag, nej men nu banne mig ska jag börja ta mig tid för det. Så jag började avsätta 15 minuter. Jag började kliva upp 15 minuter tidigare på morgnarna helt enkelt. Jag har alltid varit morgonpigg. Så jag har det förspänt. Det kan jag verkligen erkänna. Jag klev upp förut klockan 6 varje morgon. Jag började kliva upp 5.45 istället. Och det är så mina morgnar ser ut nu. Alltså vardagar. Det låter ju jätteextremt för många. Men jag är morgonpigg. Jag är inte så munter på att göra det klockan 9 på kvällen istället. Utan ja.
Okej, men i löpning då, man säger då. Man har ju fått höra att det är bra att vara lite rörlig sådär. Mm. Kanske. Eller inte för mycket heller. Men vad har du haft för nytta av yoga eller av yogan i din löpning?
Framförallt om man säger så här, den här morning check-up som jag gärna vill benämna det som en liten sån. Det är ju att det behöver kanske inte alltid handla om yoga specifikt. Utan det är mera just det som check-up kanske står för. Och det spelar kanske inte så stor roll vilken tid på dygnet det heller ligger. Men att jag känner igenom min kropp. Jag gör mig lite medveten i kropp. I löpningen är det ju ganska lätt att man är van, man kör på, man kanske biter ihop, man dundrar igenom sitt pass utan att liksom reflektera över kroppens signaler. När jag sätter mig på morgonen, jag känner igenom mina fötter kanske en dag, känner så här, oh, jösses, här börjar det spänna i hålfoten eller någonting, då avsätter jag kanske där 5 minuter för att få igång rörligheten i foten. Och sen som jag ställer mig upp och gör vanliga kanske klassiska vadhävningar, eller om jag har en yogaposition som triggar igång det, det är liksom, det spelar inte så himla stor roll. Men att göra sig medveten i kroppen, känna igenom sina leder, sina muskler, där tror jag att vi alla har. Sen behöver man kanske inte töja. Alla behöver inte töja. Alla behöver inte vara superrörliga i varenda led och kunna stå i spagat och brygga. Där kan jag inte säga att jag tycker att alla löpare ska vara långt ifrån. Vissa kanske vill hålla sig jätte så här alerta och studsiga i kroppen. Då kan du inte hålla på och ligga och töja en timme varje morgon. Liksom, det tror jag inte på. Men jag tror på det här med att göra sig medveten i kroppen. Hitta, och jag tror att en rörlig kropp, alltså tänker man pantrar, tänker man, ja men du vet, snabba kattliknande djur, det är klart de är rörliga och skitsnabba.
Leoparder, jag gillar ju leopardmönstret, så jag borde ju faktiskt bli mer rörlig.
Ja, du ser, det finns ju liksom inte en stel leopard, och är en leopard som är stel, jag lovar att den försöker att sträcka på sig lite extra och töja för att hålla den här alerta kroppen. Och det, jag gillar det här med att man ska försöka vara lite medveten, och medveten behöver inte heller handla om flummigt och yoga och konstigt, utan det kan handla om att vad jag hittar min väg. Jag tycker 15 minuter varje morgon gör att jag kan plocka bort mycket av min skaderisk. Jag törs faktiskt säga det, att medvetenhet i kroppen, känn igenom varje 15 minuter varje morgon eller när du har tillfälle. Det tror jag är en lösning.
Då måste jag fråga en väldigt konkret fråga som jag tror väldigt många känner igen sig på. Jag hoppas att ni hör vad vi säger trots blåsten här för övrigt. Men jag har en tendens till hälsborre, så jag kan känna mig väldigt så här, lite så här sur under hälen på morgnarna ibland, speciellt när jag har kört intervaller. Har du något tips på övning som man kan göra då för att hålla den här i schack?
Alltså att gå direkt in och säga specifikt, ge råd om liksom en specifik skada är ju livsfarligt.
Nej, det här är inte rehab ska vi säga.
Nej, precis.
Utan mer en liten känning sådär, att man känner att det är någonting som liksom är lite surt så.
Precis. Dels så tror jag jättemycket på massage och tryck. Alltså att man sitter med sin tumme och drar igenom det här så att man ger blodgenomströmning. blodgenomströmning tror jag också är liksom så här, lösningen på jättemånga olika typer av skavanker. Så känner man där runt hälen, sitt och massera, räcker inte massage, ta en boll och rulla, du vet, alla de här små grejerna. Och sen så gillar jag själv att så här, sitta och vicka mycket fram i tårna, stortå, stortå, trampdyna under där, våga sitta på tå. Du vet det här onda när man sitter på huk och lutar sig fram, ända här, sätter i knäna och får det här sträcket, hela liksom hålfot, häl, tå. Där tror jag, sitta och töja det. Det är supersmärtsamt för vissa, jättesmärtsamt för mig. Men jag tycker att jag får lite mera kontroll på det som sker i fötterna och upp mot häl och allting.
Ja, men jag tycker faktiskt att gör man såna här grejer, alltså, verkligen, det känns verkligen som att man motar den här så känningen i grind på något sätt, att man faktiskt kan hålla den i schack.
Jag tror också det, jag tror verkligen det. Och det är återigen det där med medvetenheten, att du vet ju att du har din hälsborre, du är livrädd för att få tillbaka den. Vänta inte tills du får den, utan hitta en rutin nu som gör att du motar den, precis som du sa. Det tror jag är lösningen på supermycket.
Och så är, då har du en bank med så här yogaövningar då och stretch, olika stretchövningar, om jag förstått rätt, som du varvar så att säga i din morning checkup.
Ja, det är precis så det funkar. Jag har liksom, jag vet ju från både det så här, det kan ju handla om att jag gör rotationsövningar från, ja, sen man höll på med häcklöpning liksom för höften när jag känner att den stelnar till. Sen så tycker jag ju om yoga jättemycket, för det har ju någonting med det här med andningen som man kopplar in. Det är det som skiljer egentligen stretch och yoga, att man kopplar på en medveten andning. På morgonen passar ju det jättebra. Sen så när jag får liksom en sexåring som kommer att hoppa på magen när jag ligger, alltså då blir det inte superyogiskt. Det kan jag ju inte påstå, men däremot så blir det fortfarande en medvetenhet, en skön känsla, en kvart jag ger till mig och min kropp liksom. Mm. Det är lite betala tillbaka det som jag kanske tar ut på löpningen.
Jag gillar ditt resonemang, för jag kan känna ibland lite motstånd mot yoga just för att det känns som att man ska vara på ett visst sätt, eller man ska ha klädd på ett visst sätt, eller man ska ha grejer. Så här. Det här känns mer lättillgängligt. Det här ska jag testa.
Mm. Jag kan verkligen rekommendera det. Det är inte så krångligt, och det behöver inte vara på ett sätt. Det är ungefär som det här när man säger att hur mycket måste man vara, liksom, hur många mil måste man springa för att få kalla sig löpare. Det där har vi gått igenom jättemånga gånger. Det hör man ju överallt. Liksom, jag är ingen löpare, och hit och dit. Ungefär samma sak. Så här, men gud, jag kan inte säga att jag gör yoga. Men så fort du lägger ner, andas lite medvetet, koppla på liksom, ditt sinne lite till vad du gör, då gör du yoga. Oavsett om du gör tre positioner, eller om du gör en position, eller om du håller på i en och en halv timme eller en hel dag. Liksom. Du väljer själv hur du benämner det. Det tycker jag är, där tror jag att man måste liksom så här dämpa många höga röster som säger att så här ska det vara. Du ska liksom se ut på det sättet, eller du ska ha den musiken, eller det ljuset, eller den rökelsen.
Ja, det är ju precis rökelse och plingplångmusik. Det är ju min fördom. Har du plingplångmusik, eller har du tyst när du kör?
Det är inte riktigt plingplångmusik. Ibland så har jag musik, ibland så har jag liksom, vad är det, så här, bolibompa, och ibland har jag liksom, ja, men någonting. Det är också mycket med sinnesstämning och vad jag vill få ut av det. Och ibland har jag tyst. Jag tycker nog om att mest ha det tyst. Jag håller på så tidigt på morgonen, så att för husfridens skull så är det väl tyst.
Ja, fattar. Okej, okay. Ja, men det här känns riktigt inspirerande. Jag hoppas ni känner också, ni som lyssnar, att det här är någonting som ni vill testa. Jag kan ju faktiskt personligen säga att det fungerar att hålla på lite grann så här och stretcha och ha sig för att hålla skadekänningar i schack. Men om vi rundar av här med dina egna löpamål då. Kan du säga någonting om dem för säsongen?
Ah, mina löpamål. Ja, jag ska ju försöka springa halvmaraton och maraton här i Stockholm. Women's Health halvmaraton nu först. Jag vill fortfarande, jag är liksom så här, jag vill fortfarande persa. Jag tycker det är roligt. Jag är liksom en munter motionär, men med liksom mina egna individuella satsningar. Så jag ska försöka springa pers. Försöka. Ja, så det är väl mina mål. Jag har sprungit på 1:35 på halvmaran och 3:30 på helmaran. Eller 3:30:01. Så jag skulle gärna vilja springa på 3:29:59 faktiskt.
Ja, men det där känns. Hur känns det att komma på fel sida om en sån där magisk drömgräns?
Ja, oh, det var ju så roligt att man lyckas ta bomma med en sekund. Det är nästan pinsamt. Men, ja, men ni vet, med klockor och tid och hit och dit. Så jag trodde faktiskt att jag hade klarat det. Så fick jag den där sekunden på fel sida. Nej, jag säger ju fortfarande, jag har ju fortfarande sprungit på 3:30.
Ja, ja, herregud. Ja, men det där, det är bara decimaler och marginaler. Stort tack, Sanna, för att du kom till Maratonpodden och ville snacka lite med mig.
Tack själv, det var jätteroligt att ses och vara här.
Det har blivit dags att runda av Maratonpodden för den här gången. Men först, du vet väl att jag också är med och gör en annan podd som lanserades i höstas och som handlar om 100% löpning. Ja, lite grann om livet också då förstås. Den heter Evelöv och Månström och programledare är jag och Malin Evelöv som en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga löpare genom tiderna. Podden hittar du på everlofmanstrom.se. Stort tack för att du lyssnade. Ha nu riktigt kul i spåret eller vad du nu helst gillar att träna, så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med ASICS och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.